Hej, Fredrik Straga här. Vad roligt att du lyssnar på min podd. Om du gillar att lyssna på mig och inte har något annat för dig fredagen den 1 oktober, då kan du gå till Södra Teatern i Stockholm där jag står på scen med min föreställning Strage on Stage. Det är en blandning av föreläsning och show där jag pratar om rockmytologi, om idoldyrkan, om vinylfetischism och om rädslan för att bryta lårbenshalsen i en morspit. Du kan boka biljett på södrateatern.com. Hoppas att vi ses där.
Hej, Per Wiksten heter jag. Jag sitter här bredvid dig.
Kristina Wiksten. Vi hade ett band som heter Wanna Dice.
Främst aktiva på 90-talet, men lite tjuvaktiva nu igen. Och vi sitter med Fredrik och ska prata lite.
Välkomna hit, Wanna Dice. Men finns ni eller finns ni inte?
Vi repar igen nästa helg.
Vi har inte spelat sedan 2018.
Nu ska jag visa dig någonting som du behöver inte kommentera, eller du ska inte kommentera. Du kan bara säga, du är den första som ser det här. För det dyker nämligen upp.
Du tar upp din mobil och klickar fram någonting.
Ja, det där kan du titta på.
Oh, det här är passfoton av medlemmarna i Wanna Dice.
Det är en fotostripp från 2002 och så är det en fotostripp från nu. Och så datumen längst ner.
På er Englandsturné?
Jopp.
Jo.
Nästa år.
Oktober, november nästa år.
2022?
Ja. Ja.
Men ni gav ut er första nya låt på 18 år i fjol.
Ja.
Den heter Can't Kill the Music. Med två K istället för ett C i music.
Ja.
Vad berodde den stavningen på?
Jag tror att vi stavade väl disco på den skivan som den... Det var en återutgivning av Before and After-skivan.
Det är bonusspår, ny låt.
Och där hade vi en låt som heter Disco med K. Väl...
Du gillar K?
Ja, eller det är roligt att stava C, engelska C-ord med K. Jag vet inte om det markerar någon slags svenskhet eller jag vet inte. Men det roliga var att norrmännen spelade den låten som tusan. För tydligen så stavar man musik med två K. Så de tyckte det var lite norskt, och det hade jag inte ens tänkt på.
Musik,
can't kill the music.
Det hör man ju. Ja, nej, men vi har aldrig slutat. Vi tog bara en liten paus hösten 2003. Och den blev ganska lång. Så sen för några år sedan så tyckte vi att vi kanske ska prova att repa lite grann, bara för skojs skull. Och så var det något så jävligt roligt. Och så, ja, det har dragit ut på tiden detta repande på grund av sjukdomar.
Sjukdomar och corona.
Sjukdomar och corona som har stoppat oss. Så vi repade sist för exakt ett år sedan, september i fjol hade vi ett rep. Nu har vi ett rep inbokat nästa helg.
Men Can't Kill the Music, ville ni skriva en låt om att ni kan inte stoppa musiken med anledning av att coronaviruset gjorde just det?
Ja, nej. Det där var en byrålåda-låt. Så redan 2004, det var en av låtarna till nästa skiva som aldrig kom, för vi pausade ju. Men då tyckte jag att den var rätt bra. Och gjorde till den lite grann, fixade till den.
Det råkar ju vara ett sammanträffande att det sen också passade i tiden.
Ja, det var ju väldigt, titeln och texten passade ju väldigt bra. Mm.
Det kom rätt många sådana låtar på 80-talet där som handlar om att någon försöker stoppa rock'n'roll.
Okay.
Twisted Sisters gjorde flera sådana låtar. Mm. I wanna rock, we're not gonna take it, och givetvis you can't stop rock'n'roll.
Mm.
Men det är också det klassiska...
Vi har alltid velat vara hårdrockare.
Det klassiska tonårsföräldertemat. Så det, de gånger man såg... Det var ju lite svårt att se de här 35-40-åriga farbröderna med smink stå och hytta med näven mot 35-40-åriga föräldrar. Och säga, du ska inte stoppa rocken. Alltså, men...
Fast nu kan ju ni faktiskt sjunga det egenskap av 55-åringar.
Jo, men vi...
För att ungdomarna säger, nej, rocken är död. Nej, ni kan inte stoppa rocken.
Nej, precis.
Som om vi skulle ha något att säga till om i den utvecklingen.
Jag har florerat lite grann på nätet den här grejen att det är lika länge mellan 1980 och 1941 som det är från 1980 och nu. Och det är när man ser det, då blir man ju så här mjuk i huvudet och tänker, det kan ju faktiskt fan inte vara så. Men det är ju så. Och liksom när vi började spela, när vi var liksom unga tonåringar, då var ju 60-talet inte så långt bort. Och det var ju liksom 79, 80, 81 sådär. Och nu är det ju jättelänge sedan. Och vi tänker ändå att det var nyss som YouTube blev dåliga. Och det var nyss som Stroke släppte en skiva. Deras debutskiva kom ju nyss.
Ja, men den kom ju och räddade rocken.
Ja, men det var ju liksom...
Det var ju
fan 20 år sedan.
Eller 25?
Nej, jag tror det var 99, 00.
En kul detalj med Strokes är också att de blev aldrig så där jättestora som alla trodde. De räddade inte riktigt rocken, utan de kom och blev superhypade. Men sen kom The Killer snarare.
Och tog hela den publiken. Den biljetten. De tog hela deras sound. Men
de kanske var stora i våran värld. I våran lilla värld.
Fast man behöver ju inte bli större än när de skulle spela på Reading. Och alla i London, alla i Camden, alla på tåget, alla på perrongen i Reading, alla som gick längs den här, alla pratade om Strokes. Och varenda ton som läckte från festivalen hörde man folk säga, "Is it them? Is that Strokes?" Så det var liksom så hyper. Och då tänkte jag, nu har ni gjort det. Ni behöver ingen mer. Den här hypen kommer, det är väldigt få som kommer i närheten av det. Så sen att de inte varit YouTube, det tror jag det är okej för dem. De fick i alla fall hypernas hype.
Jag tänkte på en sak med Can't Kill the Music. Att din röst är lite grövre och tjavig. Nästan lite punkigare än man var förr. Jag började nästan tänka på Steve Bators från The Dead Boys eller någonting. Du sjöng inte med det här gulliga indie-vibratet längre, utan... Alltså, var det medvetet eller har du helt enkelt blivit lite rossigare?
Jag sjöng ju sönder min röst på sista Englandsturnén ordentligt. Jag antar att det var ett långsiktigt jobb. Jag gissar att jag hade börjat sjunga sönder den något år innan, ivrigt turnerande. Och jag var ju så liksom stolt, obildad naturbarns snubbe. Så jag värmde ju aldrig upp eller någonting. Och rökte ju gärna mer än lite. Och drack gärna sprit och sådär. Och till slut, innan Londonspelningen 2002 kanske det var, då hade jag absolut ingen röst. Då kom en tysk läkare med en kortisonspruta och satt i halsen. Och sen blåste jag på igen. Sen fick vi barn. Och jag gjorde ju inga tester aldrig. Men jag upptäckte för något år att fan, jag har ingen falsett kvar. Jag har bara kört sönder rösten. Så jag försöker liksom få igång. Men jag är liksom dubbelt så gammal nu. Och har tappat lite topptoner. Men det kommer säkert då. Det är ju liksom en klassresa vi åker ut på nu. Vi kanske inte tar över världen, men det är ju svinkul om vi får åka på en festival i Spanien. Det är ju sånt man ser fram emot.
Vi ska höra Ashes to Ashes med David Bowie. En av mina första stora idoler, och fortfarande idag är det så. Jag älskar den på många sätt, men det var framförallt med den här skivan Scary Monsters 1980 som jag upptäckte David Bowie. Han var min.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag älskar David Bowie på alla sätt. Den nyskapare han var, den androgyna, vackra människa han var. Alla låtar han gjorde, jag älskar alla album. Men just den här, som det var den här skivan, Scary Monster, som jag upptäckte honom. Och han blev en stor del av mitt liv.
Jag brukade ljuga om att jag upptäckte David Bowie via Scary Monsters. Min första skiva var Let's Dance med David Bowie. Och på 90-talet, när jag jobbade på tidningen Pop, så stod Let's Dance väldigt lågt i kurs. Så jag vågade aldrig säga att det var min första skiva. Jag hittade på att min första skiva var Scary Monsters med Bowie, för jag visste att den var lite coolare.
Men alltså, jag gillar Let's Dance också. Jag
vet,
den är ju inte den creddiga skivan, och framförallt inte då. Många tyckte väl att Bowie sålde ut sig och vart sådär smooth. Men det är bullshit, det är fortfarande bra.
Att många av de här, jag jobbade i en skivaffär, hade så tur att jag fick öppna en egen skivaffär. Det var källaren till Videoline, fick bli min recordline. Men då de liksom, de gamla popstjärnorna som då var lite äldre och försökte hänga med, det är så I'm Still Standing, Elton John eller Let's Dance, det tyckte man ju var superlökigt. Jag var liksom ganska inne i goten och kultmusik, som vi kallar det då, så Joy Division, Cure och sånt. Men i efterhand så kan man ju gilla de här grejerna. Men då var ju inte liksom en 35-40-årig gammal glamrockare som hade tagit på sig någon tokiga rockar och grejer. Det var ju inte svinläckert. Men det var väl enda dippen just då.
Har ni hört den fantastiska disslåten som svenska punkbandet Mob 47 gjorde precis efter Let's Dance? De har en låt som heter Fuck Bowie. Kan se om jag kan hitta.
Den vill jag ha.
Clary kanske inte så väl. Han sjunger: David Bowie är en bög, David Bowie är en skithög, spelar jävla skitmusik, spelar bara för profit. Jag hatar David Bowie.
Vilken geni!
Jävla roligt.
Ja, så den kom då?
Ja, den gavs
84
ut.
Eller
ungefär då.
83, ja. När var det?
Jag ska berätta, eftersom vi allihopa, våran hund heter Bowie, du fattar liksom nivån på. Så förutom den korta dippen så älskar man ju allt han gjorde, liksom från Gram-tiden och till de pompösa grejerna. Och så kom jag på för något år sedan att jag hade antagligen förträngt det. När vi satt och spelade in Bags & Me-skivan, då var vi tillfrågade om att spela förband till David Bowie på hans Europa-turné och tackade nej. Du fattar ju nivån av idioti här.
Det är så roligt, för ett par år sedan hade jag med Douglas McCarthy från Nitzräv, brittiskt hårdsyntband, här i podden. Han berättade att de 1987 blev erbjudna att vara förband till David Bowie på The Glass Spider Tour.
Ja.
Och sa, fuck you, inte en chans. Nej, jävla sellout. Och sen blev de erbjudna att vara förband till Depeche Mode och sa, nej, sellout, inte en chans att göra det. Och då sa skivbolaget, nu får ni skärpa er. Tvinga dem att åka på turné med Depeche Mode. Det var så de slog igenom.
Ah, ja.
Men vadå, ni sa nej till Bowie. Och vilket år var det här?
96 måste det
då
vara.
Då var han ju bra.
Alltså,
men Glass by the Tour var ju allmänt känt som ganska kastturné. 96
inte det här,
är det Earthling. Det var ju svinbra. Men ni sa nej då ändå.
Jo, men vi... Alltså... Men
vi höll ju på att ta över världen.
Ja, okej, förlåt, jag glömde den detaljen.
Alltså hybrisen hos
just
oss.
Just då, ja, men jag vet det, jag tror inte att, för alla i bandet älskar Bowie. Det var ju liksom, såklart, vi tyckte väl att det var kul att få frågan. Men vi var ju mitt uppe i att mixa en skiva.
Men vi har ju tackat nej till Japan-turnéer och vi har ju tackat nej till Roskilde. För att vi har hållit på med nya låtar eller liksom någonting som var viktigt. Men då tänker jag, vi hade ju kunnat pausa inspelning i 2 månader.
Såklart,
och återuppta, för den här skivan släpptes ju ändå inte för en...
Ett halvår senare,
så vi hade gott om tid. Och så av någon anledning så har det försvunnit ur minnet. Och så var det när vi satt och lyssnade på Bowie, så kom jag på det och var så här, jag skämde så mycket. Och han hade väl, hon är död då kanske också. Så det gick inte att laga. Enda plåster på såret är att jag i alla fall hann träffa Imam på en meet and greet med Rick Ocasek och Paulina Poriskova.
Bowies fru alltså?
Ja, jag fick ge en puss på kinden och så gick jag bort till baren med Rick och rökte lite. Och så sa jag, den där svarta tjejen där borta, hon ser ut som en ung Iman. Och han så här, oh, that is Iman. You know, black don't crack, son, and I'm sure a bit of snip, snip. Så han hävdade att hon kanske hade lyft sig lite och att hon var begåvad med...
Tyvärr var inte med. Han med.
Nej, Bowie var inte med då. Men det är dumt. Det här är ju... Nu har jag i alla fall outat det. Så nu får alla slänga skämssockar på
oss. Men ni höll ju faktiskt på att ta över världen. Och det är därför det är så egendomligt att ni tog en så ofantligt lång paus.
Ja, fast då,
när vi tog pausen 2003...
Jag tror att vi hade...
Då hade vi hade gjort 6 skivor. Vi hade turnerat nojävulst mycket, framförallt åren, Englandsåren, mellan 95 och 2003. De åren turnerade vi ju konstant. I England kan man ju turnera på varenda B-sida.
Och ni bodde i England då också?
Ja. Eller 3 av 5.
Men jag tror vi var rätt mätt. Ja. På ena sidan, sen så hade, alltså i ärlighetens namn, så hade vi ju vind i seglen ordentligt ända fram till sista 2 åren, då det började mojna lite. Och det känner man ju när man, du vet, när man går från klarhet till klarhet, och så helt plötsligt så är det inte 5+, utan det är en svag 4 i respons när man kommer med någonting. Då känner man direkt att nu har strokes kom, de var nya, vi var gamla. Du vet, popvärlden är ju snabb, och då kände man att vi kan gott ta en paus och göra lite barn nu när det ändå har mojnat lite grann, så kan vi vänta in vinden.
Ja, och det var ju som sagt, det var ju inte att vi slutade, vi pausade bara. Sen att pausen blev så lång,
det var inte riktigt meningen.
Men det har väl varit skönt. Och det är ju inte så att vi nu kommer tillbaks med ta vid där vi slutar. Det är väl snarare, nu vill vi åka ut på en liten utflykt, en klassresa. Så det är för vår egen skull. Och sen kanske det är någon som också tycker att det är kul att vara nostalgisk.
Ja, nu ska vi lyssna på min första stora kärlek, Puppy Love med Donny Osmond. And they called it Puppy Love. Det här var väl en mormonsk version av Michael Jackson, vill säga.
Du menar, The Osmonds var Jackson 5 och...
Jag tänker att de
Donny
tänkte...
Osmond var Michael.
Ja, han var ju jätteung. Det fanns ju en yngre och det fanns ju en Jimmy. Men han var ju liksom inte lika söt och var lite korpulent och sjöng inte lika bra. Men jag var jätteliten. Jag kanske var 5 år eller något sånt när jag fick höra den här första gången. Eller 6. Hos min kompis Åsa, som hade en stora syster som heter Elaine. Och de hade den här skivan, och när vi var hälsa på dem, då spelade vi den, och den var så bra så jag höll på att dö. Sen en morgon den 26 juni 1970 någonting, 3 kanske, gick det introt igång, och jag låg och sov i sängen. Jag reste mig upp och tittade mig förvirrat omkring, och så är jag ju hemma, och så är ju den låten. Så jag ropade till mamma, vad händer? Och hon sa, visst är det här den låten du gillar så mycket? Ja, men har ni fått låna den skivan? Nej, det är din skiva. Sen fattade jag inte att skivspelaren, den där Philips-spelaren som den låg på, det var det som var present. De hade köpt en skivspelare till mig. Och den här skivan som var Osmonds Greatest Hits. På ena sidan är Donny och Donny och Marie, och på andra är Osmonds med Crazy Horses och grejer. Den har jag kvar i bokhyllan. Och jag grina och jag grina och jag grina, för den var ju så fin. Och jag hade en egen, jag hade ett eget exemplar av den.
Jag pratade med en bekant för att få reda på lite mer om er bakgrund i Skellefteå och hon sa att hennes enda claim to fame var att hon hade haft din pappa i träslöjd i skolan.
Kalla Anders Wiksten.
Träslöjdsläraren som hade borta pekfingret, för det såg han av när han var 5.
Såg han av pekfingret?
Ja, han var till en såg i Skromträsk.
Och då bestämde han sig för att jag ska bli träslöjdslärare.
Jag ska bli träslöjdslärare.
För att visa att jag inte behöver såga av med fingrarna.
Ja, precis. Som sen varit svensk mästare i skidfältskytte. Så sköt han ju med det här fingret. Så det gjorde jag också eftersom farsan gjorde det.
Ja, han fick skjuta med långfingret. Ja,
han hade ju inget sånt. Han sköt med långfingret.
Ja. Hur träffades ni två egentligen?
Därom kan vi tvista.
Det är väl utrett. Vi har haft många domstolar om...
Det är pinsamt länge sedan. Jag gick i 2:an på gymnasiet.
Vi hade startat en musikförening som inte var Skellefteå musikförening. Den hette Musikfabriken. För att vi var en gammal fabrikslokal och lyssnade på... Och Dovroga med Holy Toy eller liknande mörka alster. Och där, dit stack lite Umeå-folk. Kristina var där och jag tyckte hon såg ju väldigt cool ut. Så jag var och kollade hur lång hon var för att se till att inte hon var längre än mig. Det var jävla gränsfall så jag var osäker på vad som skulle hända om jag skulle våga prata med någon gång. Sen var vi på Brännbollsyran, jag och några kompisar. Och när jag kom och gick med Mats... Eriksson, sedermera sångare i This Perfect Day. Då stötte vi på Kristina och några kompisar. Och då stannade jag där. Och sen gick jag aldrig därifrån. Mats var försökte plocka upp mig på lite runder. Och jag sa, jag stannar här. Så var det. Sen så lämnade vi aldrig varandra. Så vi har varit ihop i 34 år.
Nej, men det här var ju på den tiden, förstår du. Att... Umeå då inte hade så kul musikliv. Det var liksom ett antal år senare så kom ju Straight Edge-grejen. Och innan hade det ju varit en livlig punkscen i Umeå. Men här i mitten på 80-talet så var... I min musikvärld så var det inte så kul. Medan det då hände massa grejer i Skellefteå. Så sådana som jag och likasinnade började åka upp dit på de här små... festerna och spelningarna.
Och vad var ditt första intryck av Per?
Vad kort han är, tänkte du?
Titta vad kort han är.
Han är inte onödigt kort.
Han är inte onödigt kort, men han får väl duga, tänkte jag.
Ja. Nej, men där på den, alltså alla indieband som kom där från norra Sverige, Norrlandskusten, Luleå, alltså Popsicle, Bear Quartet, sedermera Komeda då, från Umeå, One of Ice is Perfect Day, Hardy Nilsson. Alla föddes ju på musikfabriken. Alla hängde där. Andreas Mattsson, Fredrik Norberg hängde där. Matti Alkberg hängde.
Och så fanns Westside Fabrication, det bolaget som hade många av
banden. Ja, det bildades ju.
Först var det klubben.
Liksom. Lite grann så kan man ju säga att det var en liten kupp av Jocke. Eftersom det var meningen att fabriken skulle ge ut sina egna skivor. Och då sa Jocke, det är jag. Och jag säger att vi heter... Så han lite grann... småsnodde fabriken idén och då vart det ju inget skivbolag av fabriken, men Westside levde vidare. Men det är märkligt det där. Det finns ju inga svar på när saker händer. Du vet, ibland är det idrottsgrejer, ibland står alla stjärnorna rätt på något vis och så är det någonting som händer under ett par år eller liksom ett halvt decennium eller ett decennium. Mycket märkligt att det bara exploderade i hela...
Det var någon kreativ från, känsla där.
Alltså, från Sundsvall upp till Luleå.
Som publik var det ju fantastiskt roliga. Alltså, det var ju som spelningar och fester i en liten lokal som ingen hittade till.
Utan man, fick, ja,
man var tvungen att veta vart man skulle. För det var inte annonserat annat än kunde sitta en affisch på ett träd i Umeå då, där jag bodde.
Jag tryckte affischerna... fultryckte de på. Jag jobbade på Domus skivavdelning då. De hade en kopiator på övervåningen. Så då var jag dit och så hade jag ritat en fabrik med rök. Då, och så tryckte man ju det på svart papper. För det var ju så skivt. Alltså, man tryckte ju vitt, men det var inte ett vitt papper med en fabrik. Man färgade, man målade svart. Så det gick ju åt en jävla massa färg. Och så tryckte man upp oss i röken så skrev man antingen bara datum, inget mer. Eller så skrev man två bandnamn och inget mer. Så folk fick ju liksom... det gick ju inte för polisen att rajda, för de visste inte vart det var heller.
Men polisen kom första gången i repade, läste jag någonstans.
Ja, men det var i Jörn. Det var då jag förstod att jag var på rätt spår. Vi fick låna teckningssalen, som var gamla gympasalen i Jörn. Och så var det skit, så stora fönster. Jättevarmt. Så vi var tvungna att öppna fönstren, för vi höll på att dö. Och så stod vi där och larmade på. Och då ringde grannarna polisen, så då kom Gällerstedt. Och sa,
Gällerstedt?
Han hette Snut.
Det fanns en polis.
Han hette Gällerstedt. Och då sa han, jag får klagomål. Ni får skruva ner det, så får ni stänga fönsterna.
Och du sa, you can't stop rock and roll.
You can't kill the music, sa
jag. Can't kill the music.
Nej, men då kände jag, fy fan alltså, det här är ju någonting. Snuten kom, nu är vi någonting på spåren. Det här är inte dumt alltså. Men sen när vi var på fabriken, då flera gånger så hade, nu snuten här. Och de körde runt i det här området, men de hade ingen jävla aning vars vi höll. De kunde ju liksom aldrig gå in. Vilken av de här portarna bland de här barackerna ska vi gå in i? Så vi stod liksom bara, och så var det mörkt, vi hade bara ljus. Så man såg inga lampor heller eller någonting. Så det var ju kul. Och så kände vi också, fan vad coolt. Och sen ville Skellefteå kommun stänga ner oss, för att vi var ju knarkare allihop. Men då kände vi också att, är något på spåren här alltså? Det här är inte dumt alls.
Så ett gammalt reportage i tv-programmet Bullen och mer. Mm. Då du nämner att du har jobbat som gravgrävare. Var det därifrån det här deppiga namnet Wannadies kom? Ni har alltid låtit mycket gladare än ert bandnamn.
Vi har ju alltid, våra bandnamnet är det enda som vi kan, som är någon coolness som vi kan tillskrivas.
Ja, men det kom ju från att vi, ja, både Per och Fredrik, vår basist, jobbade på kyrkogården.
Vi delar faktiskt ut medlemskort till, nu kommer jag inte ihåg vad det heter på fackspråk, alltså krematorieföreningen. När vi var ute på första turnén, då hade vi snott ett block med sådana som man kunde ansöka om medlemskap i krematorieföreningen. När de ville ha autografer så sa vi, visst, här kan du anfylla i oss och ansöka.
Det men vänta, det fanns en krematorieförening?
Ja, det, alltså i Sverige. Och vi var ju på,
för de som kremerar?
Vi hade ju, ja. Och alltså, Isa stötta liksom kremation som företeelse, tänker jag, och sen liksom...
Eller om man bara gillar att kremera så kan man gå med i den föreningen.
Ja, kan man få prova då?
Prova kremera lite. Kremeras lite grann. Det, ja. Jag tar bara liksom fingret.
Men
det var ju så att vi hade...
Vi hade först när vi började 88 så skrev du låta på svenska.
Jo, men det här, vi hade ju bytt, så, då hette vi Den sökte.
Det inte, var lite sökt.
Inte pretentiöst.
Den sökte?
Ja.
Ja. Ja, men det, namn.
Ja, det är väldigt så 80-tal pretentiöst.
Det låter lite som Brända barn. Eller
det, ja, men det är ju den
fast det här var ju liksom
tiden,
87,
lite
88.
Senare. Men sen så skulle vi... Du skrev någon låtsastext på engelska, tror jag. Och så bara, men det kanske låter lite roligt
mycket,
på engelska.
Mycket flowigare på engelska. Då skrev vi ett namn och så hade vi Hot Water Music som lät så jävla krångligt och tråkigt.
Ja, men vi hade ju en spelning.
Och så kom den här spelningen på Sandinistagaren, stöd Sandinisterna.
How very imperiet.
Ja, exakt.
Imperiet var de som ledde Sandinist-supporten,
ja,
i Sverige.
Ja, precis.
Det var första gigget alltså?
Det var första gigget och då behövde vi ett namn.
Lokalt
då,
i Skellefteå.
Då stod det fortfarande Hot Water Music. Och så någon dag innan så hade vi gått igenom alla filmkataloger vi kunde hitta för att få inspiration. Och då stod en kille som heter Frippe Wiklund som också sedde med att sångare i Blodungen.
Blodungen?
Ja, det är ett band som Fredrik Strage skulle gissa, kan jag säga.
Gillas, jag ska gärna kolla upp.
Ja. De hade hit som Hallelaleluja, Jesus är en superstar.
Eller mitt namn är Black och Decker, jag vill bara hål i dig. Jag tycker du är läcker.
Kan du bli min tjej? Ja, det finns en guldgruva, kan jag berätta. Han sa i dörröppningen på väg ut typ till puben, men om ni ska ha ett tufft namn med the och s i slutet så kan det väl heta The Wanna Die. Och så skrattade han och så gick han iväg. Och så efter ett tag så, ja men vad fan, vi heter det. Men det är ju skitbra.
Jo, men det var ju också bara för den här spelningen.
Ja, det var bara en spelning.
Vi skulle ju bara göra en spelning och behövde ett namn.
Så nu, som var litet fränare.
Ja, så var det liksom upptryckt någon affisch. Och så gjorde vi spelningen. Sen råkade då Lars Lindström som jobbar på Expressen och skrev musik. Han var inte där, men hans bästis var där.
Och sa, det här var fan det bästa jag sett.
Ja, och då skrev han någonting om den här spelningen i Expressen om The Wanna Dies. Och så bara, oj, heter vi det nu?
Ja, nu heter vi det. Så spelade vi in debutsingen och då fick det stå det där. Och då sa vi gör en singel så har något att visa för barnbarna. Men det har varit, då lyfte ju Lars Allman på Lilla Bommen upp det som veckans singel och sådär. Och till slut så hette vi då det. Så det var ju tur eftersom annars hade det hetat Hot Water Music.
Ja, det hade ju varit katastrof. Nej, men sen, alltså, vi har väl alltid haft en liten gullig musik, men inte bara. Det har väl varit något litet mörker där bakom.
Vi kanske är
mer och mindre dolt.
Den kanske konstigaste blandningen av gullig och tuff som har funnits. En helt, helt oförklarlig, omotiverad blandning.
Men jag minns när det blev någon sorts pedofilskandal kring er låt Cherry Man, som fortfarande är väldigt märklig. Den är skriven utifrån en kanske inte en pedofil, men en hebefils perspektiv.
Vad är hebefil?
Det är någon
som,
det
är någon, hebefil är någon som tänder på tonåringar, alltså könsmogna unga personer. Och i videon till den låten så sitter en medelåldersman och gosar med små afrikanska barn i någon
bil. Vet.
Och MTV vägrade att spela den här låten.
Det var Johan Kamit som gjorde den videon. För han skulle åka ner och hälsa på våra kompisar Jan och Marie som bodde i Mosoma i Kenya, tror jag det var. Och de kände den här diplomaten och sa, kan inte du skita och raka dig några dagar och se lite slabbig ut? Så satt de på bakgården där.
Men
den
fick en diplomat att spela hebefil i en musikvideo.
Han var någon slags sån där tredje världen, vad de nu är.
Någon biståndsarbetare. Det våra kompisar gjorde där nere också, var biståndsarbetare.
Och då ringde Ulf Elving och jag satt på Körgården. Johan Kamis var också med. Han satt och åt ostron i London och jag stod i blå kläder i fikarummet på Körgården. Och så frågade han, är ni pedofiler? Och då sa jag, ja, såklart. Jag tyckte det var så, vi var ju för fan barn själva. Det var en sjukt konstig fråga. Lite sådana konstiga grejer har vi ju.
Johan Kamitz blev senare väldigt framgångsrik videoregissör och gjorde bland annat Wannabe-videon åt Spice Girls.
Ja.
Och sen dog han under en väldigt tragisk olycka i New York.
Mm. En överkörd av en död hiphop-producent eller vad det nu var.
Han kraschade bilen rakt in på utserveringen. Så rest in peace, Johan Kamitz.
Ja, verkligen.
Ja, sorgligt. Mycket konstigt. Vi trodde länge att det nästan var iscensatt och inte sant. Vi väntade ett tag på att Johan ska komma tillbaka.
Jag såg honom lite då i London också i hans gröna P1800. Men det var ju aldrig han. Men det var så här, fan, han har säkert hittat på det här.
Men både Cherry Man och den första låt jag hörde med er, The Things That I Would Love To Have Undone. Båda är skrivna ur en annan persons perspektiv. Och The Things I'd Love To Have Undone är ur en barnsoldats perspektiv, tror jag. En 16-åring som tvingas ut i krig.
Ja, precis. Det är en omskrivning.
Den är också ganska obehaglig.
Jag vet. Ja, men jag gjorde lumpen mot min vilja för att jag tyckte att jag skulle ju...
Men var du 16 då?
Nej, men när jag mönstrade var jag 16. Alltså när man första gången de testade vad man ska bli, då var jag 16.
Är det när man är 16?
Ja.
Helvete.
Och sen så var jag ju sen i utvecklingen, så jag fick ju hoppa in ett år senare. Så jag var ju 19 när jag trodde när man direkt man går ut gymnasiet så är du in i lumpen. Men jag fick ju vänta ett tag. Jag tyckte det var så jävla värdelöst. Men psykologen som jag hade fejkat fysen allt jag kunde. Och sen skulle jag då gå in till psykologen och säga att jag var gay, att jag kissade i byxorna och var rädd för mörker. Och
allt. Du sa det?
Nej, då kom jag in och så sitter den här snubben där. Och jag är så äcklig. Och jag fick sån panik, så jag var så här, jag mår bra, jag har jättemycket kompisar, så öppnade jag dörren. Hej Hyres, hej till mina kompisar. Ja, du verkar, då sätter jag bara ett kryss här, då kan du gå vidare. Och jag var så, nej, det var ju här jag skulle sätta in stöten.
Är det därför du sjunger i låten att han dreglade den här psykologen?
Sjunger det i låten?
Drool någonting.
Ja, ja, ja.
Det är någon obehaglig person som dreglar.
Ja, men det var psykologen som dreglade.
På mönstringen.
Mönstring,
ja, som fick mig att inte dra mina lögner som jag hade. Jag läst på exakt vad jag skulle säga. Så jag är ganska anti-militära saker överhuvudtaget. Och så, då kände jag att jag var ändå ung och ville vara lite politisk. Så då skrev jag den låten.
Let's Go Crazy med Prince and The Revolution, vilket jag tycker var hans bästa tid med det bandet. Don't lie, where's you living in? Take a look around, at least you got friends.
I call my own lady. När hörde du den första gången?
Det här är ju 84, skivan Purple Rain. Och den är väl först på skivan, så vitt jag kommer ihåg. Jag började ju gilla Prince också där i början på 80-talet. Det är liksom Prince och Bowie är lite parallella figurer för mig. Kanske ganska olika i musiken, men extremt mycket gemensamt tycker jag de har. Ändå. Jag älskade Prince när jag hörde det första gången. Sen skulle han komma till Europa för första gången i 80, då är vi inne på 86, va? Och där, så när det släpptes biljetter, kommer du ihåg Svala och Söderlund?
På Hötorget i Stockholm.
I musikaffären. Nu, jag bor ju under den här tiden, hela uppväxten, i Umeå. Det finns ju inte möjlighet att stå i kö utanför Svala och Söderlund, men man kunde ringa in.
Du gick även att reservera telefonsamtal.
Ja.
Du kunde beställa telefonsamtal.
Exakt. Dit. Och då fick jag, på något sätt, man ringde dit och så fick man, du blir uppringd typ senare. Och då var jag ju tvungen att skolka från skolan och sitta hemma och vänta på att bli uppringd. Och så blev jag till slut uppringd typ 4 på eftermiddagen. Och de säger att biljetterna är slut. Paniken. Och jag och min kompis Johanna som hade trott att vi kom aldrig att få se Prince. Han kom aldrig att lämna USA. Liksom. Då kollar man ju Gula Tidningen. Andra saker som fanns på stenåldern. Och där hittade vi biljetter. Betalade två biljetter, 800 kronor styck. Vilket då är enorma pengar. Och så flyglifta på 100-lappen ner till Stockholm och se det här. Och det...
Vänta, flyglifta?
Ja.
Man hade ingen
biljett.
Andra
saker som fanns förut.
Man betalade 100 spänn och då fick man åka med om det fanns plats.
Man åkte ut till flygplatsen.
Gud, vad bra.
Åkte ut till flygplatsen och ställde sig i en slags reservplatskö. Fanns det platser över när flyget gick så fick man betala 100 spänn och åka.
Och hur var konserten?
Ja, men... Det var så jävla magiskt. De här platserna, vi hade ju köpt biljetterna extremt dyrt, men så värt det. Vi stod, tror jag, på 15:e raden på parkett, så vi var ju så nära. Och det var liksom, jag tror vi skrek, dansa, grina. Vi var som i någon trans. Det är liksom min största konsertupplevelse än idag, bara för att det var så magiskt. Och så var det just också med The Revolution. Det var ju sista turnén han gjorde med dem. Med Wendy och Lisa. Och som jag tyckte var en stor del av hans bästa tid. Det var just det bandet.
I det här poddavsnittet så börjar vi med en helt ny grej. Frågor från lyssnarna. Och inte...
kan de få mejla in frågor?
Och inte vilka lyssnare som helst, utan de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Alla som gör det får skicka in frågor. Ah. Till att börja med har vi en fråga från Jonas. Jag vet inte vad han heter i efternamn, men han har en Einstürzende Neubauten-symbol som profilbild. Så jag utgår ifrån att Jonas är en väldigt sympatisk person.
Ja, såklart.
Han undrar, Per jobbade i en skivaffär, kanske Record Line i Skellefteå för väldigt länge sedan. Hur påverkade hyfsat god tillgång till musik i en liten norrländsk stad före streamingens tid Wanna Dice Sound?
Inte så mycket som man kan tro. Snarare att jag träffade Steffe Schönfeldt när jag lyssnade på U2 och han sa U2 är inget coola. Och jag fick då reda på vad som var coolt. Så då, liksom, då köpte
det vill säga
jag
Sisters of Mercy.
Ja, men det var Sisters of Mercy eller Cocteau Twins eller liksom Dead Can Dance eller sådana grejer. Och i och med att jag då jag fick öppna den här skivaffären för att det kom en tjej till videoaffären när vi hade en back med skivor och så sa hon, jag letar efter en kille som har en jättebra låt. Han ser lite grann ut som Elvis. Och chefen och jag jobbar tillsammans. Och chefen vände sig till mig och säger, har du någon aning? Det låter som Chris Isaac, sa jag. Och så gick jag fram och tog fram. Den råkade ligga där. Du vet den här Helena Christensen videon låten. Och då sa han, du är fan ett geni. Vill du öppna en skivaffär i källaren? Så då, i och med att jag hade då skivaffär i källaren, så kunde jag, då köpte jag ju hem Cocteau Twins. Så köpte jag hem Dead Can Dance på så vis. Men utan liksom bröderna Schönfeldt, utan Kristina, utan den input som de lite coolare personerna som jag omringades av, så hade jag kanske inte fått så mycket hjälp. Men tack vare skivaffären. Men skivaffären gav mig verktyget att förverkliga de tips som jag kunde köpa importskivor. När Sisters of Mercy släppte sin första torva på åratal, This Corrosion, då köpte jag typ 40 X och skyltade hela skylten i fönstret uppe, och Thomas kom ner och sa, vad fan håller du på med? Du har plockat ner Annifrid, Agneta Fältskogs skiva, du har plockat ner Orups skiva. Ja. Men vad
för
fan?
This Corrosion.
För This Corrosion.
Alltså, respekt, så fruktansvärt.
Men vet du, jag säljer alltså alla 40 på en timme. Och sen gick jag och la tillbaka skylten.
Du visste ju kundunderlaget.
Så då började jag hämta omslag. Jag hade ju ingen skyltexemplar. Så här var ju liksom de riktiga skivorna. Sen började jag gå ner och hämta. Till slut var skylten tom. Och så sa han, vad gör du? Jag har sålt slut alla. Du fan ett geni, sa han. Och så upp med Agneta Fältskog igen som ingen köpte. Hennes bombskiva.
Sen har vi en fråga från Niklas Tält som undrar, också till dig Per. Hur var det att spela kändismatchen i fotboll under EM 96? Och vem av alla i lagen var bäst på boll? Han syftar alltså på att du fick spela med Skottland när de arrangerade en match mellan brittiska och skotska indieband på Wembley inför EM 96. Och det var i samband med att det kom en skiva som hette
The Beautiful Game.
Precis, med fotbollslåtar. Och du kom ju inte från England, men de tänkte väl att ja, men han är från Sverige. Han platsar under det skotska laget.
Ja, nej, men grejen var att det var ju så mycket. I och med att
det var ju en britpop. Alltså det här är ju mitten av britpop-vågen som bara helt dominerade England. Vi flyttade dit eller vart signade till engelskt bolag och blev ett britpop-band utan att vara därifrån. Så vi räknades in i hela det här hela tiden. Visste att vi var från Sverige, men vi var...
Jag tror inte de som satt upp samlingsskivan visste att vi var från Sverige.
Nej.
Men i och med att det var på Wembley och i London, så var det ju mest engelsmän som hade lyckats ta sig dit till den här matchen som var tidigt en morgon.
Så du spelade med Primal Scream och Teenage Fan Club. De var ju ditt lag, ja. Skottarna.
Och det var då,
vilka var ju det andra laget?
Damon och han som är med i Parklife. Damon Albarn, Blur, Supergrass. Trummisen i Supergrass, han sprang så fort med överkroppen så att han ramlade framåt.
Flera gånger?
Jag vet inte, jag har aldrig sett någon. Två gånger gjorde han. Han sprang och så får han längre och längre framåt. Det ser ut så flög han huvudstupa framåt.
Det var inte ett vackert spel, men det var otroligt roligt att se.
Jag hade ju feber, så för mig var det ju extremt...
Du menar att annars hade det gått så jämnt?
Nej,
så
men
vem vann egentligen?
England vann med antingen var 2-0 eller 2-1.
Jag vet, men det fina var att alla fick guldmedalj efteråt.
Ja.
Även Skottland.
Och ni fick sitta i kungliga boxen. Och så var det en BBC-kommentator som kommenterade.
Du vet, en sån här riktig med sån här mick på hakan kommentator. Jätte... Ja, men...
Måste ha gjort lite ont för Damon dock, att när vi stod i den här betong, den här uppfarten, där man då springer ut, där de spelar kanske någon låt, någon FA-låt eller någonting. I vanliga fall då, så spelar de Oasis när vi sprang upp, vilket är du vet, Blur Oasis.
Ingen från Oasis var med.
Nej.
Men vem var bäst på att spela?
Jag skulle säga att den här stora killen i Massive Attack var rätt bra. Damon gjorde
ett mål.
I och med att jag bytte om med skottarna, så jag ångrar också här att jag inte bad i de här jättestora badkaren som man har sett i Buster, som de ju faktiskt hade. Och de som är födda i England, de vet ju att liksom det stora målet, om man kommer åt Wembley, det är att ta med sig en tuva. Vilket jag inte heller gjorde, men det gjorde ju Damon och handskådisen. Och sen bada i, man lägger sig 4-5 stycken i ett stort badkar. Som, det är inte så hygieniskt, och jag gissar att de inte har det längre. Det fanns duschar, men de som visste, kunde sin skit, de las ju ner i dem. För nu har vi också bada i Wembley-badkaren. Nej, men i och med att jag hade feber så var det ju, och så Wembleys gräs var så jävla tjockt. Så liksom en rush så var man liksom slut för en...
Det var lite småregn också.
Ja, men han var så rolig i Teenage Fan Club. Trummisen. Det är så många citat. Han, fucking Scottish team's got an English accent. Så han vid något tillfälle. Jag tänkte, det bästa jag inte säger någonting. Jag bara, zip it. Och vid ett tillfälle så var han arg på Damon som gjorde ett mål. Men han, i ärlighetens namn så, det var en kille som typ spelade han helt fri. Och han snubblade över bollen och den gick in. Och då sa han, fucking Dame Nobben. Barn with the silver spoon. För det var liksom en jävla skit. He runs like a fucking girl. Han sprang lite så här som Pirates of the Caribbean Depp gör. Med fladdra med armarna.
Den som tros var Banksy var ju också med.
Ja, det är ju... Vad heter han?
Du menar 3D i Robert Del Naja.
Just det, exakt.
I Massive Attack. Just det.
Han bytte ju... Nej, det var inte han. Jo, nej, det var det inte. Det var, vem var det? Nej, det var ju han i Chemical Brothers som bytte... Hjälpte dig att sätta in en extra disk på synten. Det är en sån rolig grej när man bor i England. Om man är i Skellefteå, då är det kanske basisten i Harden Nilsson eller trummisen i TPD eller något som man stöter på när man går ut och tar en kaffe. Men när man är i England så är det ju... Då är det ju någon i Blur eller Supergrass eller Chemical Brothers. Eller, tja, tja. Du, har du sett en sån? Ja, men det är ju en Nordlid. Jag kan hjälpa dig att fixa. Och vi, eftersom vi kommer från obygden, så blir vi ju extremt peppade och impade av att träffa popstjärnor från den stora världen. Nu ska vi höra på något som fick mitt huvud att explodera. God Save the Queen, Sex Pistols. God Save the Queen, the fascist regime. They made you a moron, potential hate bomb. God Save the Queen, she ain't no human being. Det var, jag jobbade på parkförvaltningen i Jörn och så var det en kille som hette Egil som skulle skjutsa hem mig till på lunchen. Och så satt han i kassetten och det här dök upp. Och det var så jävla bra. Så jag, vad är det för någonting? Och det här, du vet, förseningen av att bo i Jörn. Jag gissar att jag lyssnade på det här kanske 80-81. Och då hade jag alltså aldrig hört det. Jag visste inte vad det var. Och han sa, men det är Sex Pistols. Helvete så bra. Och så öppnade jag dörren och så tryckte jag ut kassetten och tog det. Nej, vad fan gör du? Och så sprang jag bara in. Försökte kopiera den. Men kom på att istället så... Jag drar till Skellefteå till helgen och köper den. Men det var så fruktansvärt bra. Och det var liksom, jag hade aldrig hört. Jag var lyssnade på reggae då. Hade kommit in i det för att jag började lyssna på Radio Västindien med Thomas Gylling som jag gick på söndagkvällar. Och tyckte att reggae var ju jävligt coolt. Och så får jag höra det här och så, satan så tufft.
Men idag när man hör det så slås jag ju av att det är väldigt poppigt och väldigt, alltså när man tänker punk så tänker man något hårdare på något sätt. Men det är klart, det här var revolutionerande då.
Mob 47.
Ja, precis.
Ja, typ.
Men God Save the Queen betyder mycket för er. Och sen många år senare så spelas You and Me Song när Prince William gifter sig med Kate Middleton. Och det är Ellie Goulding som sjunger den.
Mm.
På de hade, mottagning.
De hade önskat några låtar som de ville ha framförda. Och där var... Ja, nej men den låten... För oss så lever ju den uppenbarligen fortfarande. Och i England är det ju liksom... Den är ju som... Som att den tar ju aldrig slut.
Den är lite där. ABBA i England.
Tattler listade den som den bästa bröllopslåten någonsin.
Vad sa du, vem?
Tattler, modetidningen, hade en lista över den bästa bröllopsmusiken när den var etta. Men det är ändå märkligt.
Det är den enda låten som är med på Spotifys topp 50 mest spelade bröllopslåtar. Enda svenska låten. Dancing Queen är inte med på den.
Det är lite udda att ni ändå sjunger i andra versen om att somna tillsammans framför tvn. Det är som man får en blick av det här ganska deppiga vardagsaktiga när förälskelsen är över.
Det är inte deppigt alls. Att somna tillsammans i soffan är det finaste. Det är inte nu så... hör jag på, det här får du klippa bort.
Men det kanske är kan... låten har blivit en klassiker.
Det var bra att du började prata där. Jag höll på att säga en av mina roligaste skämt.
Kom igen, ge mig att det är dina roligaste skämt.
Nej, det är inte så PK längre, men jag brukar skoja och säga det är då man kan tjuvknulla frugan. Du vet, det är så sjukt omodernt nu, men i och med att vi var hos, du vet,
så... du har redan meddelat att en gång sa att ni var pedofiler, så jag tror inte det här podden kan bli så mycket värre faktiskt.
Nu har hon somnat.
Du,
försiktigt slinker den.
Vi jobbar också med incest, i och med att det kommer fram att jag och Per också är släkt, förutom att vi är gifta. Så att,
är ni släkt?
Ja.
Ja, och ganska långt bort.
Eller,
det är
inte,
det äckliga är ju att det innebär, vad var det då?
Det är...
Din pappa är tre mening med min mormor och du är fyra mening med min mamma. Så det innebär att jag är fem mening med min dotter. Det blir äckligt.
Men det är, vi pratar 1800-tal och kollar du in i Västerbotten så på den tiden bodde
Sverige,
det inte så mycket folk.
Så gissar jag att de flesta är fem meningar med någon.
Hur kommer det sig att ni känner till det då?
Det var någon... Min
ingifte farbror släktforskade och upptäckte det här tidigt, för när jag och Per hade träffats så fick, och då levde din mormor och kunde konfirmera den här historien som han hade.
Just det.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hur får man ett förhållande att funka under så lång tid som ni har lyckats få ert att funka?
Jag gissar att det delvis är tur att man råkar vara så pass ballpark från början. Och sen tänker jag att det kan vara också att man träffas tidigt så att man formar varann.
Formar varann, men också naturligt. Alla utvecklas ju. Och vi kanske råkade utvecklas ungefär åt samma håll. Men vi hade väl bra grundförutsättningar.
Liknande humor, tänker jag. Och liknande intressen. Och sen tänker jag att det kanske var en bra grej. Många brukar undra hur fan man står ut med att vara i samma band. Att man både spela ihop, jobba ihop, är ledig ihop och har samma kompisar. Jag tänker att det kan, om man nu är så pass ballpark som vi antagligen då var, så är det nog, hjälper det till att få en att utvecklas åt samma håll. Man flyttar till England tillsammans, man går in i studion tillsammans, man sitter upp och dricker vin till 5 på morgonen tillsammans. Att man liksom...
Samtidigt var ni med om ganska extrema framgångar, och den miljön som man hamnar i då brukar inte alltid vara så bra för förhållanden.
Nej, men jag vet inte. Antingen blir man väl tokläst på varandra, eller så är man supersammansvetsad.
Men sen, vi har ju, alltså med...
Det är ju kul också.
Med bandet är vi ju... Är ju inte jag och Per ett par. Det är vi ju. Men det är ju inte...
Ni har ju ett syskonpar i bandet,
ja,
också.
Ja, exakt. Nej, men bandet har alltid... Vi är ett gammaldags band med ett gäng kompisar som ville ha roligt och börja spela ihop. Och så där i bandet är vi ju familjemedlemmar allihopa. Sen råkar vi också vara ihop, och Steffa och Fred är brorsor.
Men sen så tänker jag... För jag hade ju som min första någon slags pubertet var ju att komma till Skellefteå och börja gymnasiet. Och sen var den andra puberteten var ju när jag kom ut ur gymnasiet och träffade bröderna Schönfeldt och vi startade fabriken. Då var det ju så bara pow, igen. Och sen höll vi liksom på eftervärmen av det och gjorde skivor och turnerade i Sverige. Och så får vi... Helt plötsligt en hit i England. Då blir det som en tredje. För att komma liksom till Camden 95. När liksom blörarna är på den pubben. Och Menswear håller på att ta över den där pubben, för de har massa japanska fans som har klättrat in genom fönstret, och att få vara med, det var liksom, då var vi ju, i min historieförfalskning så var vi 22-23, men vi var ju 29-30, fast såg ut som barnrumpor. Så då fick vi ännu en sån, så det blir ju, livet blir ju inte så tråkigt när man får de här raketerna som hela tiden, att flytta till England och sen flytta till Stockholm och få barn, då var det pach, också hjärnan bara explodera. Så och precis när det här började bli tråkigt, då skaffade vi en båt och en hund. Så i och med att vi gör alla såna här grejer tillsammans, så det är svårt att det hinner inte riktigt gå slentrian i saker.
På tal om båtar, så jag hade lite kontakt med Lars Sund, er ständiga skivomslagsmakare som har följt er i alla år. Han berättade en historia om när ni var i Tanzania med honom. Han skrev så här: vi checkar in på ett pyttelitet hotell mitt på stranden vid en liten fiskeby, och de första vi träffar på är Jocke Berg och Peter Svensson från Cardigans, som är där på Parsmäster. De hade väl sitt pausprojekt då. Det blir lite tryckt indie-pop-stämning. Sen åker vi ut på en snorkeltur i världens minsta lokala fiskebåt med Per, Jocke och Peter ut till mitt i ingenstans på oceanen. Där är något litet rev. Och då kommer det långsamt en annan liten båt i fjärran. Och när den kommer fram till samma rev är det någon som plötsligt ropar Per.
Viksten ropar han faktiskt. Viksten!
Viksten. Och det var?
Det var Arne Johansson i Fredag.
Gitarristen i Fredag.
Som Peter hade haft som gitarrlärare eller någonting på ungdomsgården i Jönköping. Och så sa Lasse, tror jag...
Lasse minns här att det var Uno Svenningsson.
Ja, nej, det var han. Ja, då sa han, jag simmar över, sa han. Och så gjorde han det. Så hängde han på relingen och så sa han, jag just var uppe på Kilimanjaro med Göran Kropp. Jaha, sa jag. Och så snackade vi ett tag och så sa Peter, fan är det inte Arne? Ja, jag känner inte igen. Han hade ju sån här hockeyfrilla på fredagtiden. Nu hade han kort hår. Men visst lärde du mig att spela gitarr? Ja, just det. Och så sen så sa han, jag måste dra. Vi ses i en annan del av världen, sa han faktiskt på riktigt. Jag reagerar inte, men Peter eller Jocke började tokskratta. Och så sa han, fan är inte det en fredaglåt? Ja, det är en fredaglåt. Och då sa Lasse, om man skulle sätta en sjunkbomb här nu, då fäller man hela stora scenen på Hultsfred nästa år.
Men snacka om lilla världen.
Ja, vi var alltså längst ute på Zanzibar, hade åkt en timme från Stone Town till en liten, de hade så här 12 bungalows. Så det är helt jävla osannolikt att det där ska hända.
Once in a lifetime med Talking Heads ska vi höra nu. Sån jävla släng. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile, and you may find yourself in a beautiful house. Ännu ett band som jag älskar, önskar jag hade sett annat än på bio då, när man såg den där Stop Making Sense filmen. Jag tycker de är helt fantastiska, också jätteviktiga för en utveckling i musik och blandning av olika stilar och olika kulturer. Att de räknades som punk när de kom. Och sen, fast de var ju inte punk. Eller kanske attitydmässigt. Men de... Ja, älskar. Älskar. Önskar jag hade sett dem. Same as it ever was. Same as it ever was.
Jag läste ett gammalt nummer av SA, Sound Effects, där ni berättade om ett WannaDies-fan som hade blivit dumpad av sin tjej och sen ställt sig utanför hennes fönster och reciterat hela texten till er låt Black Waters och påstått att han hade
påstått att det var hans låt.
Och hon blev jättekär igen och de blev tillsammans. Och sen så hörde hon låten i radio och dumpade honom.
Nej,
jag har glömt bort den historien. Den är jätterolig. Det är den är jättehemskt, men den är jätterolig.
Men vem var det här?
Jag vet inte. Men jag tror inte det var någon vi kände. Jag tror det var bara ett fan som skrev och berättade.
Ja.
Däremot kommer jag ihåg att Fredde Granberg i Randy hade träffat sin världens sötaste tjej, lite så här modell wannabe. Och de älskar ju en misong. Så när vi spelar i Boden, en spelning då för övrigt var bjuden på fulsprit och varit så full så att Kent Norberg, Sater och Kristina fick rulla in mig på en kontorstol på hotellrummet där jag landade mellan sängarna, så sängarna gled isär så jag gled ner på golvet. Sen fortsatte ni parta och jag låg och mådde ulven. De förlovade sig på den spelningen. Och sen ringde hon mitt i natten när Randy var på Tysklands turné och han hade superbort ringen och var tvungen att ringa och berättade för henne. Ringen är borta! Och så är det två på natten. Vem är det? Ringen är borta! Det var ju väldigt gulligt av henne att meddela då, liksom upphovsmännen till, det stod You and Me Always and Forever i ringen, att ringen var borta.
Lite som att det var ert fel.
Nej, men hon var tvungen att meddela att den där ringen som vi hade liksom
välsignat
genom en spelning, allt var förstört.
Shout out till Fredrik Granberg för övrigt, som är en av de tappra kulturmecenater som stöttar denna podd via Patreon.
Ja, wonderful. Hej Fredrik.
Heja Fredrik.
Jag läste någonstans att du är jättebra på härma dialekter. Eller du har ju redan visat här när du pratade skotska nyss.
Nej. Jag kan ibland vara bra på att härma folk. Så om jag gör någon slags... en kompis till mig jag hör på, Janne Pettersson, Harry Nilsson. Hej Janne. Han höll på att skratta alltså igår när jag försökte komma ihåg hur Tåström pratade i tidiga intervjuer. När det liksom replokalerna sinar och... Och då det lät, nu vet inte om man kan göra om det, men igår var jag tydligen träffsäker. Men det är klart man blir förbannad när det försvinner såna här lokaler, för ungdomarna mår inte bra, förstår du. Så ni känner er besvikna? Ja, jävligt besvikna. Och det är så här, det här så här, SVT 78, det lät så när man hittar klippen. Och man säger, vad är, Mona Sahlin pratar typ fortfarande så.
Jag kommer tänka på Tåström när ni nämnde Nicaragua-galan där ni spelade. Imperiet var ju på turné i Nicaragua sen.
Och
Christian Falk skulle bygga en studio där. Jag hörde en historia från en ljudtekniker som var med på den turnén, som hade stått och lyssnat på vad den nicaraguanska publiken sa när de fick se Imperiet. Då var det två damer som hade gått på spelningen, lite äldre, som stod och tittade på Tåström när han uppträder. Och så säger de till varandra att ja, men de är ju jätteduktiga musiker i det här bandet, men jag förstår inte varför de ska med en sån där sångare. Jag menar, han var någon annanstans. Han borde ju inte åka ut på turné och så. Det är ju, fast samtidigt är det ju snällt att de låter honom vara med i bandet. För de trodde att han var utvecklingsstörd.
Mm.
De trodde att hans handryckningar var någon typ av spastiska ryck. Var någon typ av CP-skada eller någonting. Och, så de kunde inte bestämma sig för om det var snällt av Imperiet att låta honom följa med på turnén. Eller om han...
Om det var lytiskomik.
Eller om det var lytiskomik.
Stackarn.
Oh, jävlar.
Men vad snällt att han fick åka med ändå. Då.
Väldigt snällt att han fick åka med. Men han är också en av de ytterst få svenska artister som man kan... Jag skulle kunna vara döv och gå på en Tåström-konsert. Och det är ändå fantastiskt att se hans rörelser på scen. Det är ingen som rör sig sådär.
Nej, men
hans persona är ju sån, han har ju sån utstrålning så att det spelar ingen roll vad han gör. Man blir ju bara...
Jag brukar hävda att hade han fötts i London eller i New York, då hade han varit världens största rockstjärna genom tiderna. Och det kanske är fel. Han hade kanske varit för spastisk för att bli... Men jag tänker liksom att om Mick Jagger kan larva på, eller Dylan kan lufsa på, eller Nick Cave kan estrada runt med ful frisyr. Det är liksom bara sätta. Tänk dig en engelsktalig pimme. Helvetet vad han hade ägt. Med den liksom utstrålningen och karisman. Det här är Cattle and Cain med Go Twins. I recall a schoolboy coming home through fields of cane to a house of tin and timber, and in the sky a rain of falling cinders. From time to time the waste, memory waste. Alltså alla, det här är väl alla i bandets absoluta favoritband. Av, det är någon så här märklig märklig. Jag vet inte varför det, för det, jag har ju liksom Clash, London Calling omslaget, det är typ anledningen till att jag börjar spela. Och
då är Paul Simonon smashar sin bas.
Ja, då kände
du,
jag,
du har aldrig smashat din gitarr eller?
Nej, men jag kände, jag såg det. Jag såg det omslaget och tänkte, är precis, de har gått sönder ibland.
Har du smashat dina syntar?
Inte heller med flit. Saker kan gå sönder, men ja. Så tuffa. Jag tror det tuffaste vi har gjort.
Det tuffaste du har gjort är att sparka en kille på kuken när han tryckte in micken i din mun, så då tog du kängan och dunkade mellan benen.
Jo, på en spelning. Han stod och, han var, menade nog inte att göra mig illa, men han gjorde det.
Ju.
Han stod och diggade med mitt mixstativ.
Men du fick en sån puff,
så fick jag en smäll och då hann jag inte tänka mig för, utan då sparkade jag.
Var var det någonstans?
Fan, i Umeå,
det var ju med på krogen.
Det är ju väldigt ont att få en mic mot tänderna.
Ja, nej, men det är reflex.
Ja, jo, men så det var reflex så. Och så vart han dyngförbannad, såklart. För det gjorde väl ont på han också.
Nej.
Så Steffe kommer upp och ställer sig bredvid mig. Och sen efteråt så snackar vi. Och
men då kommer jag
det
på
var
ett,
annan ursäkt.
Ett roligt. Nu har vi lämnat Go-It. Men jag kommer på när vi spelar första hype, när vi var Strokes och vi spelade på något så här jättekonstigt halvkyrkoställe i Jönköping, men vi hade väl varit med i Bullen eller någonting, och det var liksom bara craziness när vi hade spela.
Alltså det var stark hype då, som ni var Strokes, ja, ni var jättehypade.
Nej, men vi var liksom ungdomskort Strokes, vi var liksom hypade på en låg nivå.
Det var våra första skiva, så det var liksom ingen.
Vi spelade i Älmhult och någon i Creeps var där. Vissa i publiken var tvungna att stå och hålla i högtalarstacken, för det var sånt jävla röj så att allt höll på att ramla ihop. Då i alla fall så kastade sig två tjejer fram när vi skulle gå av, tog tag i mina byxor, och någon i bandet tog tag i mina armar och försökte dra mig av scenen, vilket resulterade att byxorna började glida av sakta. Och till slut så lyckas någon få dem att släppa taget, och när vi sen gick ut och gjorde extra nummer, då mouthade hon, ena tjejen, jag vill knulla med dig. Och då vågade inte jag titta på henne mer. Då var jag så blyg, så jag visste inte vad jag skulle ta mig till.
Vi måste säga något mer om Go-Betweens.
Nej, men Go-Betweens har varit favoritbandet, bla 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 bla. Jag sålde typ 80% av alla deras skivor på Recordline, som de sålde i hela Sverige, har jag fått reda på. Eller 70.
Av distributören fick du reda på att det var stor del av försäljningen gick till
Varenda en som köpte en Samantha Fox-skiva och sa, har du hört det här? Eller Europe, eller vad det nu var. Så jag sålde liksom, bonussålde. Och sen blev vi kompisar. Då var vi, när vi spelade en jazzskiva med Rick Ocasek i New York, kom tillbaka från New York, då hade Fredde sett att de skulle spela på Jazz Café.
99.
I Camden. Så det var slutsålt första spelningen, men andra fanns det middagsbiljett kvar, och tredje var slutsåld.
Det här är ju när Robert och Grant återförenas.
Det var bara de två
första gången där.
Det var inte ens Go-Betweens. Men då gick vi dit, och sen när de spelade Cattle and Kane så grinade jag. Robert kom in och säger,
publiken,
I recall the same. Det var för mycket. Sen kom deras PR och sa, de vill gärna träffa er, men vi pallar inte gå till logen, så vi satt kvar i baren. Då kom Grant ut och liksom, om inte de kommer hit då går jag ut. Och så satt vi och gaggade. Och sen så när vi skildes åt så sa han, visst kommer ni imorgon? Ja, det är slutsålt, vi kan inte komma imorgon. Men vem är det som spelar? Jag sätter på gästlistan. Okej, great. Och så såg de kvällen efter. Och då förde vi med dem till hotellet. Och så satt vi uppe på Grants rum sen. Då spelade han Wannadies-låtar. För vi var för fulla för att komma ihåg hur Wannadies-låtarna gick. Så han sa, men ge mig. Vi önskar en Go-Betweens-låt, och så spelade han den.
We time.
Ja, så spelade han den och sjöng den. Då sen önskade han en Wannadies-låt. Men då kunde inte jag spela och sjunga den, för jag var för wasted. Så då sa han, ge mig.
Jag spelar.
Fredde var med, så vad fan, samma, vad går ni för ton? Jag kommer inte ihåg, sa Fredde. Jag ger mig gitarren, sa han. Och så spelade han den, text och akkord och allt. Och sen så önskade vi en Go-Betweens-låt, och sen önskade han en Wannadies-låt, fick han spela den själv igen. Tills Robert till slut kom och knackade på, så nu går vårat, kom vår taxi till flyget, för vi ska spela i Stockholm ikväll. Så vi satt uppe hela natten till 5:30 när taxin kom. Och sen vart vi kompisar, och du kan ringa när han kom till London, och så sa han, ska vi inte göra något ihop? Och sen dog han. Så det är ju såhär, också såhär förbannat att vi inte kan göra något.
Nej, men sånt otroligt viktigt band för vårt band, tillsammans med, ja, men lite av det vi har spelat hittills, men Pixies, annat sånt där jätteviktigt
just
band för vårat band.
Som vi fick spela, förband till Black Francis, Frank Black, Charles Thompson som han heter. Så vi var ju också buddies men, med den blå dåren.
Men de två banden som har betytt jättemycket för vårat band, så här sorgligt underskattade av sin samtid.
Go-Betweens, Pixies är ju inte sorgligt underskattade.
Pixies är ju kanske i efterhand har fått mera cred för vad de har betytt. Men Go-Betweens är väl fortfarande där i skugglandet någonstans, men för oss har de betytt jättemycket.
Kanske, det kanske är liksom Pixies gånger Go-Betweens som är vi. Men jag måste också bara berätta, vi har inte spelat The Forest, men jag kommer ihåg, jag var i låna min syras lägenhet i Umeå och festa med mina YouTube.
Vänta, vi kan spela lite av The Forest med en gång.
Jag kör bara en snutt så får du höra liksom. Jag vet inte om det var den här låten som trummisen var för borta för att kunna spela. Så Mike Hedges gjorde bara en loop på en av de takter som funkar.
På bandan, ja.
En tape sample. Jag vet inte, jag tror det kan vara den. Men vi lyssnade på YouTube, vi var liksom YouTube Simple Minds, vi var liksom töntar från Jörn. Och så träffade vi lite coolare människor och så sa de ditten och datten och så, ja men jag ska lyssna på Cure, och så hade jag med mig den här, så satte jag på mig, och det här var ju så bra så liksom, så jag blir liksom extremt peppad och tagen av känslor, jag blir väldigt känslomässig av grejer som är bra, och mina kompisar stod helt tysta bredvid mig när jag stod och gapade och sa, nå så jävligt bra. Och då var det liksom en sån här run Forrest run ögonblick. Per, vi fattar inte ett jävla skit. You're on your own. Då var det liksom, vi stannar med U2. Du får ta det här vidare själv.
Cure var för konstigt.
Ja, de fattar inte ett skit av det där. Det var konstig jävla skit alltså. Och det är roligt, och jag verkligen tyckte det var så coolt. Jag hade aldrig hört något liknande. Det var så coolt. Det finns såna monumentala ögonblick som den där Upsetter-skivan man köpte på Leicester Records för typ 200 spänn 1981 eller något sånt. Och jag såg ut som en 10-årig tjej. Så det är klart den tuffa killen i skivaffären sa, det där är import, så du. Kostar stålar. Jag har pengar. Du vet. Men såna där liksom milstolpar, det är så jävlar vad man kan bli påverkad av. Eller när vi var så Girl in Red, jag och dottern. Och det står 516-åriga tjejer och sjunger med varenda text. Så liksom, då börjar man ju grina till slut för att det är så jävla coolt. Eller den låten du tipsade om, Wet Leg.
Chess Long. Spelar den också.
Ja. Jag var orolig att man kan följa upp det här.
För det här är de sura?
Nej,
jag vet inte, det är en duo från Isle of Wight. Och det här är deras debutsingel. Och det hade ju faktiskt kunnat vara en One of Dice-låt.
Ja.
Det är något med det här.
Ja, det är i
den. Mixen mellan mangel i refrängen och när vi avskalat sound i verserna. Som.
Ja. Nej, men jag hade sett dig tips om den här på Nyhetsmorgon. Du vet när man får numera,
man får sin input från Nyhetsmorgon.
då hänger man med. Men så, han hade sett dig tips om den här på Nyhetsmorgon och skickade både till mig och vår dotter Elsa. Skicka vidare så här. Och helsatan. Jag har inte fått ut. Ja, så jag går och nynnar på den konstant nu. Is your mother worried? Would you like us to assign someone to worry your mother?
Jag ser fram emot att se Wet Leg live snart. Jag ser fram emot att se er live nästa år också.
Det
kommer ni
att
ge ut en ny skiva med?
Jag tänker så här, att det kommer säkert att komma en ny låt lite då och då. När vi repar så kommer vi säkert att råka spela in en ny låt lite då och då. Men det här liksom att spela in 12 låtar eller något, det känns lite onödigt. Vi vill ju mest bara hänga och dricka bärs med kompisar. Men innan turnén kommer vi säkert att släppa en ny skiva eller en ny låt. Det kommer en B-CD-samling i samband med Sverige-turnén, tror jag, om vi hinner. Jag hörde någon som sa nu att
Presstiderna för LP är extremt långa.
Ett halvår tydligen. Jag vet inte när.
Men vi håller på att skissa på en B-sidesamling.
Se fram emot det. Tack för att ni kom hit, Per och Kristina.
Tack för att du ville ha oss.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Per och Kristina Viksten var hemma hos Drage. It's heavy metal, silver and gold. It's raw and dirty, it's young and it's old. It's pure and magical. Say so it's all. You can't kill the music, but the rock can't make it good things small. No, you can't kill the
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered